Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Han är uppvuxen i Rimforsa i Östergötland. Han spelade allsvensk fotboll för BK Derby på 70-talet. Han har arbetat på fotbollförbundet i över ett kvarts sekel, varav 20 år som landslagschef. Han är den svenska ledaren som har den närmaste kontakten med Zlatan Ibrahimovic. I Holmgren möter avsnitt 190, Lars Richt. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Lasse Richt, god lyssning! Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, sport och casino för dig över 18 år. Lars Richt, vilket är ditt favoritlag i England?
Jag har faktiskt haft många favoritlag, så jag är inte som de flesta. Jag kommer ihåg att ha Crystal Palace som favoritlag. Någon gång i början på 70-talet så vann de över Manchester United med 4-0 och sånt här. Jag kommer ihåg den matchen och då var det mitt favoritlag. Men sen har jag jobbat lite med UEFA och då har jag varit i bland annat i Arsenal, i Chelsea,
United
ja. Och Leeds.
Och Leeds ja.
Så då har jag nästan bytt varje gång. När jag bytte lag så var det mitt favoritlag. Så jag tittar mycket på Premier League ska jag säga. Men, och idag tittar jag väl mest på United beroende på Vigge förmodligen. Mm.
Och så vet jag att du är en flitig stryktips-tippare.
Ja, det är jag. Man måste ju gynna Svenska Spel. Det var ju vår huvudsponsor alltid. Tyvärr så ger det inte så mycket tillbaka. Men jag försöker att tippa varje lördag.
Vad är ditt personliga rekord? Har du haft 13 någon gång?
Ja.
Har du det?
Jag har haft 13 en gång.
Oj!
Då var det 13 nätter och den utdelningen var 26 kronor.
Hade du fått in 13-1?
Ja. Alltså? Ja. Ja, men och det var länge sedan. Och jag var inte ensam, så vi skulle väl dela det på fyra också. Så det var inte så mycket pengar. Men 13 rätt har jag haft en gång.
Du kan inte få mer än 13 rätt. Det är liksom, det är omöjligt. Ja, precis. Det är respekt.
Det är respekt.
Det var inte ens kryss i match 13 alltså.
Nej.
Märkligt. Mycket märkligt.
Ja, mycket märkligt.
Lars Johan Richt, född den 4 november 1954 i Tranås, men uppväxt i Rimforsa, Kinda kommun, Östergötland. Hej Lars, eller Lasse, vad säger man?
Ja, man säger Lasse.
Man gör det.
Det var nog bara min mamma som sa Lars.
Ja, men det är känsliga. Jag har sagt Lasse till någon som heter Lars. Och så, Lars, tack, säger de.
Ja. Nej, det går bra med Lasse.
Det går bra med Lasse. Jaha, vi sitter på Söder. I ditt bostadsrättsområdes lokal.
Ja, det gör vi.
Ja.
Så här har jag faktiskt bott nu snart i 30 år. Så numera är man inte lika mycket skötte.
Nej.
jag hoppas det hörs lite i alla fall.
Ja, det gör det, det gör det, det gör det faktiskt. Ja, och du har jobbat i på Östergötlands fotbollsförbund och liknande, eller hur?
Ja, det har jag. Både Östergötlands idrottsförbund och Östergötlands fotbollsförbund. Ja. Jag jobbat i.
Landslagschef har du varit i många år. Du har jobbat på förbundet sen ja, EM 92.
Ja, jag flyttade 91 upp till Stockholm. Så sen dess har jag jobbat på Svenska fotbollsförbundet. Jag började faktiskt i Hammarby, men det var så kort. Jag fick tjänstledigt, för jag fick samtidigt erbjudande att jobba med EM 92. Så det var ju en liten dröm, för jag hade jobbat på Östergötlands fotbollsförbund innan dess. Och sen fick jag den här tjänsten som ansvarig för landslagsverksamheten 98.
Du, landslagschef, för de som inte vet vad en sån gör.
Ja, det är ju knappt man vet själv.
Nej,
det vet
jag. Och berätta hur det har utvecklats, för det har ju hänt mycket.
Det har hänt otroligt mycket, och när jag började så efterträdde jag Laban Andersson. Han var chef för tekniska enheten, hette det då. Och det innebar egentligen att man hade ansvar för all utbildning och all anslagsverksamhet på alla nivåer, och både dam och herr. Och sen har det utvecklats, och jag tog över det och började resa även med landslaget ganska direkt, för det behövdes. Och det var ett sätt att hålla sig nära verksamheten. Men det har växt ganska mycket, så därför har vi haft 3-4 organisationsförändringar. Så först bröt vi ut utbildningsdelen till en egen enhet, och sen blev det senior och ungdomsverksamheten var två olika enheter. Sen var det dam och herr. Allt beroende på att det har växt så mycket. Och det, nu tycker jag att den senaste förändringen skedde för 1,5 år sedan. Så sent. Och nu,
vad gjorde ni då för 1,5 år sedan?
Ja, då bröt vi ut herrlandslaget och damlandslaget som två egna enheter, beroende på att det är så pass omfattande idag med seniorlandslagsverksamheten. Så nu är det uppsplittrat på 6 olika enheter istället för en. När jag började så var det en enhet.
Jag vill återkomma till det där. Du håller ju på att skolar in Stefan Pettersson, som också har varit med i podden. Storliran från Västerås, Norrköping, Göteborg var ni också, och i Ajax inte minst.
Ja. Inte minst i Ajax.
Inte minst i Ajax, och i landslaget.
Och i landslaget.
Ja, med VM 1990. Ja. Men du var ju en ganska... Du blev ju en stor stjärna som administratör. Det kan vi ju konstatera. Över ett kvarts sekel alltså i förbundets tjänst. Men du var en ganska duktig fotbollsspelare också. På din tid, berätta.
Ja, så duktig, men jag kunde ändå stoltsera med att jag har spelat i Allsvenskan.
Ja, precis.
Och i ett år, vi var uppe när jag spelade i Derby, hette laget från Linköping. Under ett år, vi åkte ur direkt förvisso. Men
12 poäng.
12 poäng, bara. Så vi hade inte tillräckligt bra lag helt enkelt. Men, men det var ju en upplevelse att få spela i Allsvenskan. Och sen har jag spelat i Division 2 som det hette då. Det är ju
gamla Division 2,
ja. Precis. Så det har jag gjort i 6, 7, 8 år. Men jag har också spelat i alla divisioner. Det är ju en kuriosa. så därför så... Ja, jag har i alla fall upplevt alla olika dimensioner på plan också.
Men Allsvenskan var 1977, ska vi säga. Du spelade i Allsvenskan med den gamla klassiska BK Derby från Linköping. Och då var Allsvenskan, ursäkta alla, faktiskt lite svårare att komma in i än idag. För det är sån genomströmning nu.
Ja, det var ju... Dels var det inte lika många lag, det var 14 lag. Det är klart att vinna en serie, det är att vinna serien som är det svåra. Sen brukar det vara lättare första året att klara sig kvar. Det gjorde vi inte. Men Det kanske mina härligaste upplevelser på fotbollsplan. Det är ju de här åren som jag var i derby.
Sen blev det Sandviken.
Ja, och det var också av en speciell anledning, för 1978-79 skulle derby och Saab slås ihop till en förening. Saab spelade också i Sandvalls i Division 2 på den tiden. Och så skulle vi slå ihop det, och sen på årsmötet, så i derbys årsmöte, som var det enda som återstod, så saknades det en enda röst för att det skulle bli den här sammanslagningen. Och det innebar att hela Linköpings fotboll dog lite, och de flesta spelarna i både derby och Saab försvann till andra klubbar. Och då flyttade jag till Sandviken.
De flyttade till Sandvik, till Järnvallen.
Till Järnvallen.
Hur var det då, att komma upp dit till Gästrikland?
Ja, det var också en härlig upplevelse. De hade en tränare då som hette Otto Dombos, som jag lärde känna när han var i Åtvidaberg i början på 70-talet. Han var ju guldtränare där och ville att jag skulle komma till Åtvidaberg i tidig ålder. Men jag tyckte att det där laget är alldeles för bra. Varför ska jag spela ett B-lag när jag kan spela hemma i Rimforsa? Så jag väntade och gå till derby. Men sen fick han mig upp till Sandviken. Och det var en härlig upplevelse. Och än idag så har jag ett gäng som vi spelar golf en gång om året från Sandviken allihopa. Och som vi träffas, där jag själv är med också.
Mm. Annars är ju Sandviken mest förknippat med bandy.
Ja, det är det. Ja. Och det var det ju då också. Det var ju, bandyn var ju den stora sporten i Sandviken. Men fotbollen var bra. Vi var nära att gå upp i Allsvenskan 1982, tror jag det var. När vi, istället för att vinna mot Djurgården sista matchen, så spelade vi oavgjort. Och så missade vi ett playoff. Så det var ett bra lag på den tiden också.
Stålmännen, va?
Stålmännen.
Spelades ju VM-fotboll 1958 på Järnvallen i Sandviken.
Ja, det
är svårt att tänka sig.
Ja, det är svårt att tänka sig.
Men det spelades alltså.
Ja, jag vet.
Rimforsa, hur var det att växa upp i Rimforsa? Var ligger det och hur stort är det? Ja, det ligger i Östergötland, har vi sagt.
Nej, det är ett litet samhälle. När jag flyttade dit 1960 eller 61 så var det väl 300 personer. Så då får man en dimension på. Idag är det väl ett par 3000 som bor där. Men det är ett litet sovsamhälle till Linköping. Och där växte man upp, och det man gjorde var ju att idrotta. Jag menar, på all fritid var ju, på sommaren var det fotboll och på vintern var det ishockey. Till och med bandy på isen på Åsunden. Och mycket pingis. Och, ja, uppväxten var förknippad bara med idrott egentligen.
Men det blev fotboll du satsade på. Var det bra i någon annan sport? Så där du funderade på att kanske skulle ha satsat på något annat istället?
Eller? Nej, det tror jag inte. Fotboll var ju den stora sporten, så jag tror inte. Jag var med och spelade pingis lite i en serie. Det var väl lägsta serien. Jag var väl en dålig fjärde man eller något sånt. Men man gillar att tävla, och det har jag alltid gillat. Och därför har man sysslat med många olika sporter.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Båda två jobbade på posten. Så min pappa var på den tiden hette det ju postmästare, så han var postmästare i Rimforsa. Och min mamma började jobba. Hon tog hand om barnen. Jag hade fyra syskon. Men när vi växte upp så jobbade hon också på posten.
Mm. Skolan, hur du som har blivit så duktig administratör, hur var du i skolan? Var du...
Ja, från början var jag nog hyfsad, men sen ju längre tiden gick både i grundskolan men framförallt gymnasiet, hade jag väl inte, jag vet inte om jag vill visa upp betygen, men, Men sen fortsatte jag och gick på en fritidsledarutbildning med fotbollsprofil. Och sen läste jag ekonomi i några år. Så jag, motivationen kom tillbaka. Så man är väl skoltrött lite då och då. Ja. Men jag var inte oduglig, men jag var inte bäst.
Lite lat kanske.
Lite lat var jag nog.
Det känner jag igen från många som jag har intervjuat. Att det gjorde vad de behövde i stort
sett.
Ja,
precis.
Vilka var favoritämnena förutom då idrott och gymnastik?
Ja, det var, jag är nog mer matematiskt lagd, så geografi, matematik var väl favoritämnena. Historia, det gillar jag också. Samhällsvetenskap, ja. Jag gick ju på en samhällsvetenskaplig humanistisk linje, så jag, mer lagt åt det hållet. Men även lite matematik. Jag gillar ekonomi och matematik.
Du, när bestämde du dig för att det blir ingen mer aktivt fotbollsspelande för Lars Rist?
Ja, det bestämde jag mig väldigt. Jag hade nog bestämt det när jag flyttade från Rimforsa till Stockholm 91. Då var jag 37-38 år. Men sen så blev det ändå en liten några år i en liten förening här i Stockholm som heter SUS IF, som spelar i de lägsta serierna.
Stockholms universitets
och studenters IF.
IF, ja. Det var riktigt kändislag, ju.
Ja, det var fantastiskt kul också. Så jag höll nog på tills jag var drygt 50. Så det blev en hel del år där också. Men där var egentligen att spela matcher. Det var inte något seriöst, utan vi tränade aldrig eller något sånt.
Tränarkarriär, fanns det någonting sånt i tankarna?
Ja, det fanns det också. Jag gick ju en fotbollslinje på Valla folkhögskola en gång i tiden. Och fick, då hette ju högsta utbildningen steg 3, så... Jag hade nog tankar, och jag har tränat mina barn. Jag hjälpte till i Rimforsa de sista åren när Mats Karlsson var tränare, så var det han och jag som drog i det, så jag hjälpte honom att träna också och var lite lagledare. Och...
För jag vet att jag har läst i alla fall att du har varit lite bollplank till förbundskaptenerna rent fotbollsmässigt också.
Ja, bollplank, ja, det kanske är rätt ord, för det säger ju inte så mycket. Men jag har ju alltid varit intresserad av spelet och spelet på plan och haft synpunkter. Sen var det ju de som styrde. Jag tror inte att det var så mycket av mina idéer som de tog, men... Vi hade alltid en diskussion, och jag var alltid med i de diskussionerna och var intresserad av.
Ja, men du har ju faktiskt haft bättre fotbollsmeriter egna än flera utav förbundskaptenerna du har jobbat med. Kan du inte känna så här, lite, lägger in, försöker peta in det lite, så får styra upp det lite grann, lite snyggt i alla fall så där.
Jo, men så är det nog, medvetet eller omedvetet, så vill man ju naturligtvis att någon lyssnar på ens idéer. Men jag har ju alltid försökt att inte framträda särskilt mycket. Jag tror att man gör ett bra jobb med det sättet jag har levat på. Med att mer vara i bakgrunden och mer diskutera med de som jobbar i organisationen, och inte vara en talesman i första hand. Det har vi så många andra.
Verka utan att synas, ett citat jag letar efter här, som du har varit väldigt noga med att påpeka vid flera tillfällen.
Ja, jag tror det. Jag tror ju på den ledarfilosofin, att i min roll så har man en förbundskapten, man har en massa spelare som ska synas och höras, och då kan jag verka inför olika saker istället och inte själv stå i rampljuset särskilt mycket. Jag tror att man överlever dessutom mycket längre i sitt jobb om man gör på det sättet.
Tror inte du att du skulle kunna ha blivit stjärndiplomat? Ja, men det är ju lite samma sak. Du ska försöka få ihop saker, du ska förhandla, du ska hitta överenskommelser, du ska medla mellan olika parter som du har fått göra i, fast i idrottsvärlden då. Har du tänkt på det någon?
Ja, det där med stjärn, det kan
det
du ta bort.
Det låter lite bättre, men diplomat då?
Ja. Jag tror att jag verkar lite diplomatiskt. Ja. Försöker att balansera så att vi får en bra verksamhet utan att det behöver gå till ytterligheter.
När kände du att du hade den talangen så att säga? När du, för du märkte ju, misstänker jag ganska snabbt, att oj, jag är rätt så high på det här.
Nej, men jag tror att man, det där tänker man inte särskilt mycket på, utan det är mer att man är den person man är, och då verkar man ut efter de värderingar man har från grunden. Och jag tror inte jag har ändrat mig, utan vilket jobb jag än har varit, jag har alltid varit trygg i mina jobb. Jag har aldrig varit oroad för att ja, men nu kanske jag står utan jobb eller något sånt här. Det har aldrig varit. Jag har också haft en ambition att ja, men du ska inte ha ett jobb för länge, utan max 5, 6, 7 år. Men helt plötsligt när man fick det här sista jobbet som jag haft i 20 år, så hände något ändå. Dels är det väl ålder. Jag menar, det är säkert en åldersfråga också. För när man kommer upp mot 50-årsåldern, ja, då tror jag att man tänker lite annorlunda. Då kanske man inte är lika trygg i att ha det jobbet som man önskar. Men jag har haft otrolig tur att få jobba med det jag älskar i princip i hela mitt liv.
Det började då rent administrativt, var någonstans och hur?
Ja, det började ju egentligen när jag flyttade hem till Rimforsa igen från Sandviken efter karriären som fotbollsspelare på lite högre nivå.
Vilket år var det då? Det var
1982. Då jobbade jag på Sandvik, liksom nästan alla i fotbollsspelare i Sandviken. På deras, de hade en egen bank som kallas Intressekontoret. Men då fick jag ett erbjudande att bli idrottskonsulent i Östergötland. Eller rättare sagt, jag sökte den tjänsten och fick den. Och det var ju min dröm. Min dröm var att få jobba med idrott, och nu fick jag chansen. Kommer ihåg, jag gick ner väsentligt i lön. Bara en sån sak. Men jag ville ha det här jobbet. Och då flyttade jag hem. Och då slutade jag med elitfotbollen. Då spelade jag i Rimforsa i division 4 och division 3.
Mm. Och hur såg det ut sen? Blev du värvad till Hammarby? Eller hur såg det ut?
Ja, det är också en historia som 1990... Själva anledningen till varför jag flyttade till Stockholm, det var för att jag träffade en ny kvinna, jag skilde mig och vi hade lite sådana saker som händer i livet. Men då både min nuvarande fru Margareta här uppe i Stockholm, och ja, då började jag söka mig, för det gick ju inte att pendla 20 mil varje dag, hur kär man än är. Och då fick jag ett erbjudande från Hammarby. De skulle ha en ny kanslichef som över hela föreningen. Jag pratade med Hallman, vad hette han? Hallman hette han som var ordförande, och allt var klart. Och i samma tidsanda så ringde Lasse Appelqvist och ville att jag skulle börja på EM-kansliet, för de behövde en person till där och visste att jag skulle flytta. Så efter diskussioner med Hallman så fick jag tjänstledigt i 2 år för att jobba med EM-slutspelet. Sen efter EM-slutspelet, när jag skulle gå till Hammarby, så hade de lite... De har ju inte alltid haft riktigt bra ekonomi.
Och det har inte alltid varit ordning och reda där. Nej.
Och jag fick ett nytt erbjudande från förbundet. Och så blev det. Så jag egentligen jobbade aldrig i Hammarby operativt. Jag satt med som adjungerad i styrelsen under de där åren och försökte lära mig med den delen. Det var jätteintressant, men det blev förbundet.
Vad var din uppgift under EM?
Ja,
kring EM,
då hade jag, mitt ansvar var att ta hand om de deltagande lagen. Det var ju bara 8 lag. Alla säkerhetsfrågor var jag djupt involverad i, och hela logistiken kring hotell och för media och ta fram olika hotell. Plus att man, det går ju inte att jämföra idag. Jag menar, jag brukar säga det att EM 92, ett år innan, så var vi 8 heltidsanställda som jobbar med EM. Idag, innan Frankrike EM, ett år innan, så är det någonstans kring 600 eller 800 personer som är heltidsanställda. Så det är något helt annat idag med hela den mediala och marknadsmässiga utvecklingen som har skett. Så det är en enorm utveckling.
För jag frågar bara, fast du fick en tanke, när det är landslagssamling, när det är match, så tittar man på bänken och det är lika många ledare som spelare där.
Ja, inte riktigt. Men
det är många, ja.
Ja. Ja, det är det. Och idag, regeln har varit att man får vara 8 ledare på bänken, och sen är det av 23 spelare, så det är 12 spelare som sitter på bänken. Så det är ju nästan, och på slutspel, ja, då är det ännu fler ledare. Så hela den utvecklingen har ju också,
ja, men vad gör jag tänkte på de här gökarna i det tyska laget som kommer utspringa från deras bänk. Har alla en uppgift där på bänken egentligen?
Vi har ju gjort så, jag ska inte svara för andra, men min absoluta uppfattning har varit att det ska vara så få ledare som, för man måste ha en funktion, annars att sitta där och titta på fotboll, nej, det är inget som vi ska syssla med, utan men det behövs ledare. Det är en förbundskapten, det är en assisterande, det är en målvaktstränare, det är en läkare, det är 2 sjukgymnaster, då är vi redan uppe i 6, sen är det materialförvaltare, och så är det en analytiker idag, och sen är det en säkerhetsansvarig, så det blir nästan lika många ledare som spelar i vilket fall som helst.
Det var enklare förr, då fick de ju bara, då var det ju knappt några byten heller, va? Så
nej, precis.
Det var det
enklare.
Ja, det var bara lite sidospår där. Du, som sagt, du kom då till EM 92, eller till förbundet. Så du upplevde Tommy Svensson, Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck, Erik Hamrén, Janne Andersson. Hur har deras jobb förändrats, så att säga? Alltså hur har från att kanske, ja, det är ju så mycket mer påpassat av flera mediekanaler nu.
Ja, den stora skillnaden är ju media. Jag menar, det är ganska enkelt att analysera. Jag menar, vi tyckte ju att den mediala uppmärksamheten på det första slutspelet som jag var med på i laget, så att säga, det var 2000. Och vi tyckte att det var enormt stort. Och då hade ju knappt alla digitala medier, det hade ju inte börjat ens. Utan då var det Aftonbladet TV hette det då, och så vidare. Och sen har det bara exploderat mer och mer och mer. Och den är ju, det är väl kanske det vi lägger mest tid på. Hur ska vi organisera så att våra spelare får det så drägligt som möjligt, och våra journalister får det så drägligt som möjligt, för räkna ihop alla journalister som vi ändå försöker att få att må bra på ett slutspel. Jag pratar ju ofta slutspel, för att det är då det gäller allting. Så vi bygger ju upp tältstäder, höll jag på att säga, för medierna, för att det ska fungera på ett riktigt bra sätt. Och det tycker jag i stort sett har gjort.
1998 blir du alltså landslagschef.
Mm.
Och 2000 är det första stora mästerskap. Och när du blir landslagschef, ja, då är det svårt att inte synas. För att jag minns när du kom in och jag läste en rolig artikel om det lite skämtsamt. För 2000, då tog det han av Fredrik Ljungberg. Där hade Ljungberg slagit igenom en dunder och brak, debuterat i Arsenal med mål mot United på Highbury 98. Och det här var det första stora mästerskapet. Då var du den som tog, du, Patrik Andersson och alla de här veteranerna, de klarade sig själva. Men du var nära Fredrik hela tiden.
Ja, det var jag. För han ville och han behövde också ha någon som han litar på och kunde prata med. Och det här är ju lite av jobbet som man tar när man, eller jag tog i alla fall, för att skydda och för att hjälpa våra spelare. Mm. Det var inte bara Fredrik, utan det var ju många, många fler, men Fredrik var ju en stor stjärna då, och det är klart att de får mer uppmärksamhet. Men jag har ju tagit mer hand om i tidsmässigt de stora, jag menar Fredrik, Henke, Olof, Zlatan naturligtvis, och sen på sista åren
Lindelöf
så
såg jag du kramade
Vigge och Emil. Det kommer nya hela tiden och de kräver lite mer, och det är inget för att favorisera, utan det är egentligen för att de ska känna sig trygga och må bra.
För det är ju tryck på dem. Det är ju därför du finns där, för att det är ett alldeles speciellt tryck på dem. Och jag läste några omdömen om det, att han är svår, han har glimten i ögat, han är magisterlik, var det någon som skrev. Just för att du ska ju alltså balansera detta. Hade du någon uttalad, eller för dig själv i alla fall, uttalad taktik hur du skulle sköta det där?
Ja, det tror jag. Vi pratar ju mycket om det här i landslagsledningen, framförallt med förbundskaptenen Nerna, som också har synpunkter i hela frågan, hur vi ska hantera det hela. Så taktik eller strategi, svårt att
bättre, säga.
Men mitt jobb, till skillnad från den som är medieansvarig, det diskuterar vi också, för vi har haft olika medieansvariga, är att mitt jobb är att skydda våra spelare eller ta hand om dem så att det funkar bra och inte blir för mycket diskussioner i efterhand om mediefrågorna. För det tar mycket tid och mycket energi. Medan den medieansvariga är mer, ska ta hand om frågorna från medierna, så att vi inte går för långt åt något håll, så att säga. Det här är också det är den svåraste balansen, tycker jag. Hur mycket ska vi berätta och hur mycket ska man inte berätta? För det finns ändå saker som vi vill hålla för gruppen, så att säga.
Lasse, du är alltså väldigt populär från varenda spelare som jag hör uttala sig, är ju väldigt väldigt positiv till dig. Senast var det Granqvist som blev förbaskad för att du inte fick tillräckligt med utrymme på fotbollsskalan, till exempel. Och det är ju verkligen bekräftelse. Hur arbetar du? Hur får du det där? Så här, du är filtret mellan media och spelarna många år. Men alltså, hur får de att bli så himla förtjust i dig?
Nej, det är ju svårt att säga. Men det enkla svaret är ju att man ger dem tid. Jag menar, allting har ju med kommunikation att göra. Och när vi är på en landslagssamling så är ett av de högsta prioriteter från min sida, det är att vara i spelarområdena och verkligen sitta och prata med spelare. Vi pratar, vi spelar kort, vi spelar andra spel. Man ligger på massagebänken, så där vi inte har särskilda utrymmen, så är massagerummet själva players lounge. Och jag har alltid försökt att vara nära dem för att förstå dem. Och också att de kan prata med någon som inte tar ut laget. För det är inte lika lätt att prata med en förbundskapten om alla saker. Och då lär man känna varandra och då bryr man sig om varandra mer, tror jag.
Jo, men ändå, det är ändå rätt unikt att det är samstämmigt från flera generationer fotbollsspelare. Att de är tacksamma över.
Ja, det är ju alltid glädjande att höra.
Vad tror du själv är hemligheten?
Nej, men det finns ju ingen hemlighet. Mer än att man verkligen bryr sig om varandra. Och det där kan man ju göra med ord, men man gör det också i handling. Man hjälper med småsaker och skitsaker och ser till så att vi mår bra tillsammans. Att göra ett team som ändå består av över 40 personer totalt, det är ju inte så enkelt, utan, och då gäller det att vi har förståelse för varandra, och jag tror att just teamkänslan är otroligt viktig, och den har varit en styrka i svenska landslag, även om det ibland har funnits saker som gör att det har krackelerat eller något sånt där då och då. Men totalt sett så är det som är en av våra styrkor. Det är ju min tro. Annars hade jag inte jobbat på det sättet.
Har du koll på när alla fyller år och ringer och säger grattis och såna saker?
Nej, det kan jag inte säga att jag ringer till alla när de fyller år. Men när någonting stort händer, jag menar, jag ringde ju Vigge när han blev pappa naturligtvis. Men alla födelsedagar, nej, det har jag inte koll på.
Apropå krackelerat, 2002, var det Ljungberg och Mellberg som slogs, eller vad var det? Ja, och kamerorna var där, ja. Och vad tänkte du då?
Ja,
när du visste att det här finns på film.
Ja, det var ju film från 3 meters håll nästan, för kameran var precis bredvid. Så är det klart att inte det är det roligaste. Men jag tycker, och det här var samma dag som vi hade en öppen mediedag också. Det var ett öppet hus på hotellet som var några timmar senare. Och hur skulle vi göra då? Och rätt eller fel, men jag tyckte det var på ett bra sätt. Så satte vi Olof och Fredrik i samma soffa när media kom, och det här händer mycket oftare än man tror, även om det inte händer att man slår en nacksving på.
Men det är ju Sverige, men det händer ju inte i Sverige, eller hur? Det var ju unikt på det sättet. Ja.
Men det händer ju att man blir förbannad på varandra. Det händer ju varenda träning, fast det inte går så långt. Och alla personer gillar ju inte varandra. Men vad vi har sagt att ni behöver inte gilla varandra, men vi måste respektera varandra, för vi är här för samma mål, så att säga. Men det var ju en situation som var lite speciell.
Hur löste ni det där internt? Så fick ni sätta och snacka med dem och säga, grabbar, nu gör vi så här, nu sitter ni i samma soffa, och du sa precis som du sa till mig nu, ni behöver inte gilla varandra, men får respektera varandra.
Det var så, och det är inte så att man försöker att få dem att tycka om varandra, utan när vi tränar så tränar vi, när man har ledigt så har man ledigt, och då umgås man ju med dem man tycker om.
Ja, hur arbetar de med falanger? För det finns ju alltid alla lag och i alla sammanslutningar så finns det ju falanger. Hur liksom jobbade du för att få ihop de olika falangerna?
Ja, det där är otroligt intressant, för det första, tycker jag. Så falanger är ju ett hårt ord, tycker jag, men grupperingarna kommer ju alltid, de finns alltid, oavsett vilket så umgås de med olika personer. Jag kan, idag är det så, 2006, jag kommer till det, för 2006 var nog mest grupperingar någonsin som vi var tvungna att diskutera och reda ut egentligen. På 2006 var det så att då letar ju media som alltid efter laget. Och man tyckte man hittar laget varje gång. Och man hittar till och med laget när Lasse hade satt Fredrik Ljungberg i anfallet. För första gången någonsin. Och någon av tidningarna hade rätt lag. Och då får man misstankar om att det är någon i gruppen som har viskat till någon. Vi fick ju aldrig reda på egentligen hur det har gått till. Men då blir grupperingarna så att man misstänker någon i den andra gruppen. Och då var det ganska hätskt. Och just 2006 hade vi dessutom den här Kim Anders kampanjen från Aftonbladet.
När vem ska spela i Kim Anders?
Ja. Som ju gjorde, ska jag också säga, Anders nästan ospelbar. För det här tog så hårt på honom. Och det är den värsta krisen, tycker jag. Mm. Men då har man ju en motståndare på andra sidan, så att säga. Det är mycket värre när den är i själva gruppen. Och vi hade många diskussioner då. Henke till och med tog ledningen till en diskussion och hur vi ska hantera frågan. För vi var ju bra då dessutom. Vi var väldigt bra. Och vi gick vidare med många minnesvärda matcher mot Paraguay.
Ja, varför var jag på läktarplats? Jag såg den utan att arbeta. Ja. Det var fantastiskt att gå i Berlin denna dag.
Faktiskt. Ja. Det kan jag berätta mycket om.
Ja, det får du gärna göra. VM 2006 pratar vi om ni undrade vilken turnering.
Jag hoppar lite.
Ja, jag hoppar lite fram och tillbaka. Jo, just det här med grupperingar och liknande. Det har ju alltid varit diskussioner också. Zlatan och Ljungberg, det var de två stora stjärnorna. Mm. Och det var väl ingen hemlighet att de hängde inte i samma grupp. Hur löste du det där? Var det...
Nej, men det här är... Man behöver inte lösa... Man bara måste vara lite mer uppmärksam till att det inte går för långt, så att säga. Jag menar, under den tidsperioden hade vi... Det var ju inte bara Fredrik och Zlatan. Vi hade Henke, vi hade Olof, vi hade Mackan, Anders, Kim. Jag menar, vi hade många som spelade på en väldigt, väldigt hög nivå. Och då tar man med sig vanorna från sin klubb också. Och det där är... jag vet inte hur man ska uttrycka sig, men när de kommer tillbaka till landslaget så de älskar ju att träffa varandra och därför i de olika grupperingarna också, men det är sällan det går till
men var
till
ni någon extra försiktiga, alltså, vi sätter inte Zlatan och Ljungberg mot varandra i den här övningen och liknande, för det kan bränna till, alltså det...
Nej, jag kan inte säga att det fanns något sånt, utan till 99,9% så respekterar man reglerna som gäller, så att säga. Så man ska inte överdriva att man kunde inte prata med varandra eller något sånt. Så var det ju inte, utan det var bara att man umgicks med olika personer. Och så är det idag också. Och det är bara att vi inte ser det och media diskuterar inte det så särskilt mycket idag, utan idag är det laget som vi pratar om.
Om vi ska ta upp den här stunder då som har varit speciella, som har varit i media. Jag vet att du har sagt att det som hände i Göteborg med Zlatan, Mellberg och Chippen när de blev hemskickade var en utav dem. Ja, det var en tuff tid.
Ja, det var det. Det var ju riktigt, riktigt tufft faktiskt. En av de tuffaste, det tillsammans med knappkampanjen kanske, är nog det som har tagit hårdast. Dessutom var det jag som svarade i telefon när en journalist ringde mitt i natten. Och varför jag svarade vet jag inte, men där han frågade vad det är för regler som gäller. Får spelarna vara ute hur som helst och så vidare. Och jag svarar nog att när det är mellan kvällsmorgon och frukost så ska de vara inne på hotellet. Och det där startar ju det hela. Hade bara Olof i lår den dagen. Han och Zlatan och Chippen gick ut en sväng. Inte för att festa utan egentligen bara komma ut några timmar. Och det fick de här effekterna att de bröt mot regler och så skulle det vara konsekvenser. Och vi hade långa diskussioner innan vi tog något beslut. Men till slut så blev beslutet att de fick åka hem.
Men ni var tvungna nästan att stämma i bäcken, annars hade det kunnat blivit...
Ja, det där... Vi tror ju att vi tog ett rätt beslut. I efterhand så kan man alltid undra, är det rätt, var det på rätt sätt eller inte? Men som situationen var då så tog vi beslutet och det fick ju konsekvenser. Olof och Chippen kom ju tillbaka samlingen därpå medan Zlatan var borta lite längre.
Mm. Ja, det, hur var den där tiden? Alltså, hur oroliga var ni över att han inte skulle komma tillbaka? För jag menar, då var han ju en superstjärna.
Ja, då var han, och det är han ju än. Ja, men han... Det är klart att det var inget bra. Jag hade ju ändå ganska mycket kontakt med honom för vi kände varandra redan då på ett bra sätt. Och jag var väl inte helt oroad att han inte skulle komma tillbaka. Så han fick sin tid över vintern och sen var han tillbaka på våren igen.
Ja, Zlatan kom in i landslaget 2001. Och jag menar, då förändrades ju din roll ännu mer. Även om de hade upptäckt den där ledaren så slog fina vänsterinlägg redan under när Fredrik Ljungberg kom in i samma med EM 2000. Så blev det blev ju ännu mer när Zlatan kom. För han hade ju sånt tryck på sig. Berätta.
Ja, det börjar väl inte från början. Jag menar, han gjorde debut 2001. Han var med i truppen i Japan 2002. Men då spelade han ju inte särskilt mycket utan explosionen kom ju 2003 och 2004.
Hur upplevde ni när förresten att publiken skrek och ville in Zlatan? Men han hade knappt visat upp sig, men alla ropade Zlatan fast han satt på bänken. Hur var känslan?
Han var ju en speciell person och fick ju publiken med sig direkt. Jag kommer mycket väl ihåg när publiken skrek att han skulle in. Han kom ju in också. Så nej, men han har ju betytt så ofantligt mycket för vårt landslag.
Men vad har han? För 2002 till exempel, han spelade knappt. Ändå blev han ju framröstad av svenska folket till den bästa spelaren. Jag vet inte hur många minuter han hade sammanlagt. Jag står som ledare och liksom, vad händer här?
Han var ju sån annorlunda spelare, annorlunda person. Jag menar, när han var ung så var han var ju en rebell, en ordentlig rebell som ville gå sin väg och det här är ju ledarskapets svårighet att kunna forma in en sån individuell person i gruppen. Men jag tyckte Lasse klarade det jättebra och det gjorde Erik också och man får bara försöka forma laget så att man också tar hänsyn till vilka individer man har.
Ja, men för dig blev det ju väldigt speciellt. För Zlatan, alltså det finns ju ingen fotbollsspelare i Sverige någonsin, i och med att klimatet ser ut som det gör, medieklimat, som har varit så påpassat. Varenda steg bevakades, varenda kommentar analyserades.
Nej, men det är helt sant och därför blev det ju mycket mer känsligt. Jag menar, det kom olika uttryck ifrån vissa journalister som gjorde att han helt plötsligt säger att nej, men jag pratar inte med Aftonbladet.
Just det, den där,
exempelvis.
Ja visst, den, han bojkottar ju Aftonbladet. Ja. Han bestämmer sig för det. Ja. Och jag vet att han visste inte vilka som var Aftonbladets reporter. Exakt. Så du fick peta nu. Ja. Nu är det en Aftonbladets reporter som frågar.
Jag satt ju, då satt jag ofta med honom, till och med på podiet. Ja. Det, utan att tycka om det. Men det var ju av en sån anledning. Så, då slog jag honom, det är Aftonbladet. Och då agerar han på ett annat sätt. Då svarar han ju inte. Och det där är ju inget bra. Jag menar, det är inget bra alls. Men har han bestämt sig för något, så går det inte att få honom att ändra sig innan han själv inser att ja, det är väl dags att ändra sig. Men han fick ju till och med, när han fick guldbollen en gång, då ska ju Aftonbladet göra en lång intervju med guldbollenvinnaren. Och då spelade han i Italien, kommer jag ihåg, och så skulle... Och då skulle Aftonbladet dit. Men det gick inte. Utan då fick TT åka dit istället. Och jag fick vara med och försöka och hitta formerna. Året därpå fick han ju guldbollen igen. Ja, men då krävde han att då får väl chefredaktören komma. Då kan jag prata med honom. Så han fick åka dit och inte någon från sporten.
Men det var ju rätt med. Jag vet ju hur Aftonbladet försökte. De skickade ner chefredaktörer och i stort sett ägarna. Så ställde Zlatan prata med oss. Pratade. Det är ganska unikt egentligen. Ja. För att han sålde ju så bra.
Det visar väl hur mycket han sålde, så att säga. Och säljer. Hans namn har ju fortfarande sin egen rubrik. Ja. Alltid. Och man vill ju helst ha honom en gång om dagen.
Du kallades ju ett tag för Zlatans vakthund.
Ja. Jag har haft många namn.
och du tog rollen att säga ja och nej, för det behövdes också. Ja. Ja.
Jo, men jag brukar alltid säga att min roll där var ju mer att säga nej, för det är inte så roligt att säga nej, men det är, någon måste till slut sätta ner foten och säga nej, och då tog jag den rollen. Så, och det visste ju till slut de flesta inom medierna om, så att säga. Men även internt, det var min roll att säga nej. Jag menar, alla vill ha olika saker, och jag har ett ansvar kring verksamheten och ekonomin och så vidare. Så.
Hur mycket växte och förändrades din arbetsbörda i och med Zlatan?
Nej, men jag tror den förändrades väl lite, men du vet, när man lever med ett lag så man är ju där 24 timmar om dygnet, och det är ju då allting händer, så det enda är att man får försöka vara på tårna hela tiden. Man kan inte slappna av riktigt, för det kan ju hända saker i vilken minut som helst, och annars så tycker jag att det svåra var ju att Han tog ju lite mer tid, och då fick man lite mindre tid för alla andra. Och det gällde att även avväga det, så att det inte blev bara Lasse bara till för Zlatan. Så är det ju inte.
Men det blev ju nästan, det blev ju så, allt utländsk media, alla var ju på honom.
Ja, alla var på honom. Ja. Och därför fick man ju skydda honom på ett speciellt sätt.
Ja. Du har ju sagt att jag har många minnen. Alltså hur, på vilket sätt skyddar man en sån spelare rent generellt? Alltså hur gör man när man är ute på offentliga... Jag menar, Stefan Löfven blir som ett barn och vill autograf och ta bild. Ja. Prins Carl Philip blir som ett barn. Abba, Benny Andersson blir som ett barn. Alltså, till och med de största ledare blir som ett barn när de kommer i beröringen. Kommer tillsammans med Zlatan.
Nej, men till slut blir det ju så att man istället för att... Jag menar, vi har ju en massa marknadsaktiviteter. Det är ju inte bara mediefrågor, utan marknadsaktivitet. Alla vill ha Zlatan. Alla ville bara ha honom egentligen. Och då blev det ju en massa nej. För till slut, det funkar inte med att han går ut i en affär och ställer sig och skriver autografer. För det blir kaos. Och oavsett vilket så vi minimerar ju hans roll, så att säga, vilket är till förfång för Svenska fotbollsförbundet, för det är klart att han säljer precis samma sak som media säljer, så säljer ju vi honom. Men det kunde vi inte göra. Vi var tvungna att säga nej. Och det var ju jag som...
Det stängda landslaget och allt det här. Ja, det, hur kände du då?
Då blir det ju ett... Ja. Ja, man känner sig inte bra, men även internt så att säga till vår marknadsavdelning säger jag nej. Och det är tungt, men samtidigt, vad vill vi helst av allt? Jo, vi vill vinna matcherna. Vi vill att han ska fungera på bästa sätt. Och det var i alla fall min övertygelse och andra ledares övertygelse att det här var egentligen det enda sättet att få honom att fungera optimalt.
Är du bra på att ta orättvisor när det gäller så att säga, jobbet och liknande? För att du stod ju där som ett filter och fick ju rätt många hårda törnar. Hur bra är du på att låta det studsa bort?
Ja, ganska bra. Skulle jag vara en alltför känslig person, då tror jag inte att man hade orkat med det. Nej, det är mitt jobb och jag är trygg i mig själv och tror jag att jag har gjort något fel, ja, då är det ju värre. Men oftast så tycker jag att vi tillsammans gjorde på rätt sätt. Och då blev jag skölden lite gentemot inte minst Zlatan.
Ja, men jag tänker på... Ja, journalister är olika, precis som yrkes... Alltså, skulle ja, men jag förstår att vissa kan bli riktigt förbaskade på för att det är felciteringar, det är medvetna missförstånd och liknande. Kommer det inte upp?
Jo, men det, ibland så kommer det ju upp och då, jag har ju haft ett flertal diskussioner med olika journalister exakt av den anledningen. Är det någonting som jag reagerar mot, då är om det är falskt eller om det vinklat på ett sånt sätt så att man får en helt annan bild. Då kan jag bli förbannad och då visar jag den förbannelsen. Men helst bara mot den personen. Men det har hänt att jag har haft utfall även i en mixad zon och så vidare. Vilket inte är bra. Då ångrar jag mig efteråt. Det vill jag gärna ta öga mot den personen det gäller.
Vad är de viktigaste råden du har gett din efterträdare Stefan Pettersson? Alltså just för att du har ju, jag menar, du har ett kvarts sekel i förbundstjänst. Du har en enorm erfarenhet och kulturkompetens.
Nej, men jag tror att det viktigaste är, jag tror ju på detaljer och jag tror på att du kan förbereda väldigt, väldigt mycket så att det ska bli så bra som möjligt. Därför har vi ju lagt ner ganska mycket stor kraft i att se till så att logistik, platser dit vi ska fungerar på allra bästa sätt. Vi ska inte vara överraskade för någonting. Jag menar, kommer du till Rumänien och på våren så kan du få en kass fotbollsplan. Det ska man veta om i förväg och därför är vi ganska eller oerhört detaljrika att se till så att någon har varit där, oftast jag själv. Jag har ju tagit på mig den rollen själv, rätt eller fel, men jag är lite kontrollfreak och dessutom tycker jag om att ha den här kontrollen så att jag vet allting, så att jag kan vara förberedd och berätta det för övriga landslagsledningen. Det är en nyckelfråga för mig och jag tror för Stefan idag också. Så det har varit en stor del. Den andra delen är ju den som tar lite tid. Jag menar, jag var där i 20 år, men relationerna med spelare och ledare är ju... Ja, det är ju själva kittet att det ska fungera. Så det är han väl medveten om och det jobbar han säkerligen på. Det är en väldigt bra person. Jag är inte det minsta oroad att han inte ska klara av det bättre än vad jag gjorde.
Jag har jobbat med flera förbundskaptener. Mm. Och det är ju naturligtvis personkemi och sånt där också. Men jag tänker på när det gäller Erik Hamrén i det här fallet. Du berättade att det var 2009. Det var presskonferens. Och du och Erik Hamrén kommer upp med väst och slips och shining och allt vad det är. Och ska sätta sig där på podiet. Och så berättar han i en bisats att jag så tar Zlatan lite ledigt från landslaget. Och det blev ju...
Ja, det blev en...
Ja, och han var inte bara redo på det. Och du sa att jag stod där bredvid, och led alltså.
Ja, jag led väldigt mycket. Hans första riktigt stora presskonferens. Ja, ja. Och det där visste vi om. Och jag tyckte att jag hade förberett honom för dåligt. Då. Det hände ju så mycket kring galan och vi skulle ha samling och allting, så på något sätt så förbereddes inte den presskonferensen på det sättet som vi borde ha gjort, tycker jag. Och det är inte Eriks uppdrag, utan det är en av sakerna som jag fortfarande kan tycka, vad fan gjorde vi inte så för istället. Och Då hade det inte blivit samma rubrik. Jag är övertygad om.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har ju så många minnen, naturligtvis häftiga minnen från insidan under de här åren med A-landslaget. Roliga, många tuffa, många kanske. Har du något sånt här som du poppar upp speciellt när du får tänka tillbaka och säga, det var roligt eller det var...
Jag brukar ju berätta ett minne, för det sitter ju väldigt, väldigt nära mitt sinne eftersom det var jag själv som drabbades. Och det var matchen mot Turkiet 2001, tror jag.
När Andreas Andersson
kom in och avgjorde.
2-1.
Och vi blev klara till VM 2002. Fantastiskt. Och på dagen har vi alltid liksom en liten träning, eller ja, vi går ut och går, och ofta till en fotbollsplan där man leker i en halvtimme bara för att få luft och förbereda sig för matchen. Och under den uppvärmningen så vi spelar, några av ledare och spelare spelar fotbollsgolf. Och det där ska man ju vinna naturligtvis. Och nu var jag
med din vänsterfot.
Med min vänsterfot.
Ja, ja, visst, ja.
Och så slog man ut varandra så att säga, och i semifinalen så vann jag mot våran media och ansvarige. Det var inte så svårt. Nej, jag skojar.
Vem var det?
Mats Olsson.
Ja. Mm.
Och då skulle han skoja till det och tog mig om nacken, och så skulle han lägga ner mig på gräsmattan. Och bara att att jag halkade och så kom han över mig så jag bröt nyckelbenet. Och det gör ont, kan jag intyga. Och då heter det, vart ju uppmärksamhet naturligtvis. Och jag fick morfin och lite sånt där. Och så sa jag till vår läkare, det enda du ska se till är att jag ska gå på matchen ikväll, i vilket fall som helst. Så du får ordinera vad du vill. Spelarna runt omkring, några Pontus Kåmar säger, man fan, vi kan inte lämna den här för gamarna är där uppe. Så, de var ändå i på gott humör, så det var inte så farligt. Men man själv som ledare, några timmar före en avgörande match, vill man inte att sånt ska hända. Men i vilket fall som helst så ordinerade vår läkare, istället för att få mer smärtstillande så ordinerade han whisky. Så det enda gången jag har kunnat säga att ja, men, det här är ordination från läkaren. Så det var en fantastisk match och en fantastisk...
Det blev ännu bättre kanske då. Ja,
så därför kommer man ihåg den matchen otroligt väl.
Ja, 4-4 Berlin 2012.
Det är så många 4-4 matchen är ju den som när man har vänt i Berlin från 0-4 till 4-4. När jag går ner, jag kommer ihåg så väl, jag gick ner från den här VIP-läktaren, för då satt deras generalsekreterare och jag nära varandra, och när de gjorde 4-0 då klappade han mig på ryggen, tyckte lite synd om mig. Jag klarade inte att vara kvar då, så då gick jag ner till närheten av bänken, så jag stod bakom bänken och tittade. Och sen vart det den här vändningen som inte finns. Det är fantastiskt.
Reinfeldt som dansar på läktaren runt Merkel.
Ja, han var ju där på samma ställe som jag, men jag var inte kvar då.
Argentina 2002, Anders Svensson.
Ja.
Den här bilden när han gör mål på frispark, han är alldeles euforisk.
Men den frisparken också, så är helt fantastisk.
EM 04, uthållande straffar.
Jag tror att det är den bittraste stunden faktiskt. Den har jag också. Beroende på, om man kommer ihåg förlängningen. Jag menar, vi hade en i stolpen och en i ribban. Och sen blir det, kan vi inte avgöra, och så förlorar vi på straffar. Och att vara i närheten av Olof Mellberg efter den är känslosam. Det var tungt. Det var nog den tyngsta förlusten, tror jag. För vi hade så bra lag, så jag är ganska övertygad om att vi kunde ha gått riktigt, riktigt långt.
Det började med den där klacken mot Italien, Zlatan, det här kan bli någonting.
Börja med Henkes nick i Bulgarien. Den är fantastisk. Så det är många...
Du fick ju jättefina vitsord av alla spelarna i och med kvartsfinalen då, mot förlusten mot England i senaste Rysslands VM. Så ja, du har inte slutat helt ännu, men det började ju liksom på något sätt. Det var sista stora. Och då skriver Zlatan på Twitter efteråt: Sverige borde tacka den här mannen, för med hans hjälp känner sig varje spelare i det svenska landslaget som hemma. Välkommen och en i gänget. Jag har honom att tacka för alla mina framgångar i landslaget. Tack för att du är du, Lars Richt, skriver Zlatan.
Det är ju trevligt. Det är fantastiskt.
Det är vackert.
Ja, det är vackert. Då blir man lite rörd när man får sådana ord. Om man känner Zlatan också, så är... Han säger mycket med sitt sätt att vara, men han använder inte så mycket ord. Och det där är nog de flesta ord han har använt. Det är fantastiskt. Det är jag glad för.
Ja, det förstår jag. Ja. Jag tänkte på i samband med VM här, innan VM, när han lekte lite och sa, jag ska komma till Ryssland. Till, alltså han spelade ju ett spel där. Hur säker var du som ändå var hans bästa kompis i landslaget på att han kommer inte ens vilja spela? För det hade ju blivit en hemsk situation för Jan Andersson. Jag menar, tänk om jag åkte till Ryssland och han hade sagt nej till Zlatan och inte gjort ett enda mål.
Precis. Men hur? Nej, men det här var en svår situation. Jag var ju från början helt övertygad. Nej, men det är ett spel. Han vill egentligen inte, men han vill spela upp lite och göra sig. Han hade lite olika marknadsaktiviteter också. Men till slut så kände jag kanske att han kanske ändå hade någonting, att det låg någonting i det, så att säga. Det säger han inte ens till mig, vad som är sanning eller inte sanning, men det blev ju ändå.
Jag ska till Ryssland, sa han.
Ja, precis. Och han var i Ryssland.
Jag var i Ryssland. Ja.
Så jag pratade med när han var där. Så,
men innan då ringde Zlatan, vad ska du göra? För att jag menar, det upptog ju allt och allas.
Ja, men det blev ju en riktigt stor sak. Nej, men vi jag tror vi lägger på det locket och säger nej, men det var ett sätt för honom att marknadsföra andra saker.
Jag tänkte på den appen som han introducerade, och så var det någon mixzone och han sa resten får ni läsa om i appen.
Ja, men precis så är ju han, för att egentligen inte reta folk, utan mer att ge uppmärksamhet och det är väl den bästa marknadsföring för hans egen app som han öppnar just då. Men det är klart att det blir en svårighet för mig i det här fallet, för de var ju på mig då. Hur kan ni acceptera det här? Han är lagkapten, han bla bla bla. Men han är en människa som har också sina egna viljor och det här var ju inte hela världen, tycker jag. Sen beroende på att det var första gången det här hände, så blir det ju stort, och då blir det ju en rädsla att helt plötsligt så kanske vi inte får en intervju med, får inte fråga honom överhuvudtaget. Så. Och alla vill ju ställa sin fråga till honom.
Ja, hur var det för dig? Jag menar, du visste ju aldrig vad som skulle hända. När han slutade, var det en lättande suck? Eller var det sorg? Eller vad liksom, förstår vad jag menar?
Nej, men det
var ju kul samtidigt som det var naturligtvis var påfrestande för ibland.
Ja. Men jag har aldrig lidit. Tvärtom, jag har njutit mycket, mycket mer av allt han har gjort för Sverige. Och jag önskar ju att han hade fortsatt en stund till personligen. För dels är det en fantastisk människa. Man ser ju det här, den här mediala biten som är lite av hans. Han vill framstå som lejonet. Men en liten kaxighet. Men om man känner honom så är det ju en fantastisk fin människa.
På vilket sätt då?
Ja, han är omtänksam. Han tänker ju. Så han tänker på sina de nya lagkamraterna. Han försöker att ta hand om dem och berätta verkligheten, höll jag på att säga. Men de nya spelarna kände alltid att man var välkommen, så att säga. För han tog hand om dem.
Vad driver Zlatan, tror du? Alltså, att år efter år, var han nu 37?
Ja, han
är
38.
Honom? Ja, med det. Vad är det som driver honom, tror du? Alltså, landslaget satte alla rekord.
Nej, men han vill ju vinna allt. Han spelar fotboll för att vinna. Och ta troféer. Det är hans själva. Det är det som triggar honom. Och går nu hans lag Los Angeles till slutspel, och det är ju det han vill vinna nu. Nu är han ju där, och jag läste något idag, tror jag, att jag går det inte bra så då driver jag kontraktet, så att säga. Så, Men han har en otrolig vinnarskalle. Det är några stycken som har den där...
Kan du beskriva, för vad händer med vissa spelare? Alla som är med i landslaget har ju vinnarskalle.
Ja, ja.
Men vissa har det där lilla extra. Ja. Jag tänker, ja, men vi har Ronaldo, vi har ju några med som...
Ja, men det går inte att beskriva, tror jag. För det bara finns där. Va? Den här egenskapen på den yttersta delen. Ta senaste gången, det var ju Danmarksmatchen när han gjorde de här målen. Och hur får man den koncentrationen att kunna slå en sån frispark exempelvis, eller nicka in det första målet mot Danmark, som man förundras att det just är han, det är inte någon annan, det är han.
Kunde du se på honom efter alla dessa landskamper att idag är det en Zlatan dag?
Jag tror man ser kanske inte innan, men i början på matchen hur det lyckas och så vidare, och går det bra från början, då kan vad som helst hända. Ta Englandsmatchen här i Friends invigningen. Den är också, jag menar, det var ingen tävlingsmatch, men tänk, jag menar, att göra fyra mål mot England i vilket fall som helst, det är fantastiskt.
Hur förändrades landslaget och Zlatan i och med att han blev lagkapten?
Nej, jag tror inte landslaget, Zlatan förändrades så tillvida att han varit otroligt stolt över att få binden. Innan dess så försökte vi ju tona ner hela lagkaptens frågan, för vi var mer ett lag och därför lagkapten var ju viktig, men inte som en riktig talesman på det sättet. När Zlatan fick den så triggar ju media upp det också och börjar jämföra med England och Premier League-lag och vikten av att ha binden. Så den har ju blivit viktigare sen Zlatan var lagkapten. Innan så var det Olof ibland, det var Henke, det var Fredrik, det var mer olika, och vi pratade aldrig om att det var så viktigt. Men Zlatan, med Zlatan så blev den viktigare, och jag tyckte han skötte det på ett föredömligt sätt.
Ja, du sa att han var mån om att
precis.
Mån om laget.
Och det var precis det, han växte så att säga och tog egna initiativ, och det ser man när man äter exempelvis, för alla har ju sina platser till slut, va? Men han bytte plats och avsiktligt, vilket är bra. Det där blir ju grupperingarna som vi pratade om förut.
Du tror att han ångrar att han inte gick till England tidigare? Nej, men det var ju lite motstånd mot England aldrig, men när han väl kom till England så fick jag känslan, jag intervjuade honom, det gick ju bra där innan skadan också, att han trivdes ganska bra.
Ja, det gjorde han, förutom vädret i Manchester. Men jag tror inte han ångrar, men jag tror att han alltid har haft en någonting i bakhuvudet att han ska också till England innan han avslutar. Eftersom han har fått så mycket kritik från England. Och så, men nu har han Italien, Frankrike, Spanien, Holland och England. Det är klart att det finns inte så många stora länder kvar. Men Tyskland har han aldrig pratat om på det sättet.
Tänk om han ringer och säger, Lasse, jag tänker, ska vi inte göra några landskamper till? Ja, för gamla tiders skull. Ja.
Ja, den tiden. Jag tror att nu är han nog nöjd. Och han vill nog få ett mästerskap med Los Angeles. Det är väl det han siktar på just nu, skulle jag tro. Sen tror jag att det är över.
Du, Lasse, vi har ju träffats ute på Champions League. Hur du har haft sidouppdrag också genom att vara matchdelegat. Berätta, vad gör en matchdelegat på Champions League-matcher? Du, alltså, vi kan säga att du har varit i Chelsea, Arsenal, Manchester United,
Real Madrid.
Real Madrid.
Ja, jag har varit i många. Jag,
ja, du började 95 på EFA,
ja, 97.
Va? 97.
97. Ja. Så jag har varit i Rosenborg och Köpenhamn och Leeds. Och, man åker runt, det heter egentligen något som kallas venue director. Delegat finns också, det är jag numera lite då och då. Men är man venue director så tilldelas man ett lag som man följer den säsongen.
Ja.
Och är UEFAs förlängda arm, se till så att Champions League-konceptet ska uppfyllas till
TV-möten,
marknadsbolagens möten och sen inte minst möten med själva klubben. Det är ju den man håller samarbetet med, för det är klubben som till slut organiserar. Det är ju de som är experter på att organisera matcher. Men Champions League-konceptet är lite speciellt och när det gäller biljetter, när det gäller hur tv-kameror ska se ut och stå och arenareklam. Det är
väldigt noga. Just då kommer planen att vattnas. Ja. Så här många motståndarfans finns på plats. Man får all sån här information på tv-mötena och man får reda på vilka som är ansvariga för vilka saker och vilken tid spelarna går ut och vilka färger de har på uppvärmningskläderna. Det är väldigt ordnat.
Ja, det är det mest detaljrika. Jag gillar ju, som jag sa förut, just det. Och det gör ju att det fungerar ju på lika... Var du än kommer i Europa på en Champions League-match så ser konceptet exakt lika. Det är consistency som vi pratar om. Och det gillar jag. Och det har jag lärt mig mycket av till våra landskamper och till våra matcher. Vi gjorde en gång en evenemangsmanual. En kille som heter Micke Salzer som jobbar med evenemangen och jobbar på EFA länge, och Göran Havik och jag i slutet på 90-talet, för att förbättra de allsvenska matcherna. Och det har också utvecklat vår inhemska fotboll. Så,
med skärmar och sånt där.
Ja, med skärmar. Och vi har tagit mycket ifrån just Champions League, för det är den tävling som är nummer ett fortfarande, menar jag. Det finns ingen i närheten.
Vilket när du var venue manager eller var
venue director.
Director till och med. Vilket var ditt favorit? Chelsea har bästa maten. Chelsea har bästa maten. Ja, det har de.
Ja, Chelsea har bra mat.
Ja.
Nej, men i och med att man har fått förmånen att vara på flera stora klubbar, de har ju en otrolig organisation, så det är svårt att skilja. Det som var roligast, tror jag, det var när jag var i Leeds, för de var uppe en gång i Champions League och de gick till semifinal, och det var första gången de var där, så då var det ju mer en utbildande del som så jag var mer involverad i hur de skulle organisera sig. Det var en upplevelse. Sen att vara i Madrid eller i Manchester United eller Arsenal eller Chelsea, det är fantastiska organisationer. Så. Och man träffar människor som blir vänner för livet.
David O'Leary var manager i Leeds, va?
Ja.
Ja, jag kommer ihåg det.
Efter varje seger så bjöd han alltid in mig och så tog vi ett glas vin efter match.
Okej, det var det för. Ja, nej, men det är ju kutym att göra så. Men sen tog de sig lite för mycket vatten över huvudet.
Ja, det gjorde de.
Ja.
Det gjorde de.
Du, jag vet att du håller Lars-Åke Lagrell väldigt högt.
Ja, Lars-Åke är ju... Om jag ska kalla någon mentor, så har Lars-Åke genom mitt liv varit min stora, stora mentor. Han har hjälpt mig otroligt mycket. Vi lärde känna varandra 82 när jag blev idrottskonsulent. Då var han konsulent i Småland på den tiden. Och var den ledande konsulenten så att säga. Han hade lång erfarenhet. Och sen har vi lärt känna varandra väldigt, väldigt nära. Och jag har mycket, mycket att tacka från honom. Så jag försöker ju alltid att hålla personer utanför. Beroende på att man har så många som man lärt sig av. Och glömmer man någon så är det inget bra. Men just Lars-Åke och kanske Lars-Christer Olsson som var min generalsekreterare under de åren har jag glädje att nämna. Lennart förstås också.
Lennart Johansson.
Ja, men han var ju mer, han var den store så att säga. Ja. Så hade man inte samma närhet till som Lars-Åke och Lars-Christer.
Nej, Champions Leagues grundare. Vad tror du om Champions Leagues framtid förresten?
Ja,
du har ju varit med och känt och luktat på det här nu ganska många år.
Jag hoppas och tror att den fortsätter så att vi har ett bibehållet Europa. Så att det inte blir en piratliga som kommer att ta ut alla pengar så att säga. Det finns ju, har alltid funnits de krafterna också, men så länge Champions League ger de pengarna som de gör så tror jag att det kommer att fortsätta. Jag är mer orolig för landslagsfotbollen.
Det var ju imponerande länge att så många kom och såg träningslandskamper, ja. Men idag har ju det är svårt att få folk till dem.
Ja, det är det. Det är svårt att få folk till dem. Och därför tror jag ju mycket på Nations League. Även om den just har startat. Men i och med att det är en tävling och att den gäller någonting. Så hoppas och tror jag att det gör att landslagsfotbollen får ytterligare ett antal år som starka fotbollskrafter så att säga. Men man ser ju hur hårt klubbarna trycker för att spelare inte ska vara med. Det såg vi inte minst senast. Det är inget enkelt tryck på den som betalar dig och du ska bort och kanske bli skadad på en landskamp.
Det är ju ett enormt utbud också på matcher. Hur mycket ser du själv egentligen?
Ja, jag ser inte så otroligt mycket. Jag kan inte säga att jag är någon freak.
Ställer du klockan och upp och kollar på Zlatan klockan 4 på morgonen?
Nej, det är aldrig.
Kollar in Isak i Willem Tvej och...
Nej, men jag är ju uppväxt med tips extra, höll jag på att säga. Så, den där lördag eftermiddagen är det en bra match så tittar jag gärna på matchen då. Det sitter i hårt, tydligen. Men Champions League tittar jag alltid på. Det är ju...
Kollar du att de sköter? Nu dröjde det lite innan... Champions League.
Ja,
nu,
man är lite... Ja. Jag är, när vi träffades här, du sa att jag var en lite tidsfascist, vilket jag är.
Ja.
Och det är mycket Champions League, för där gäller det... Du får inte starta matchen före 20:45. Nu är det ju andra tider, men när jag var där. Och du får inte starta efter. Så egentligen, det här... Att få allting att stämma innan. Det räcker ju att någon har fel färg på vad heter det, strumporna eller något sånt. Så spolieras det. Så det där är en utmaning att det ska stämma.
Har du haft problem med någon domare eller någonting på någon match? Att du inte har kollat utrustningar och liknande? Att du känner...
Jag har det
20:45.
Nej, däremot så har jag... I den andan så var det en dansk domare, jag kommer inte ihåg vad han hette, och det var Arsenal som spelade. Och Arsenal och inte minst en spelare som kom från Sverige var alltid sen, Fredrik.
Jo, jag har väntat på honom många gånger. Han hade ju inte ens något hår att kamma på slutet. Nej.
Men i vilket fall som helst så fick jag den här domaren så att... För det är jag som startar matchen så att säga, när jag sträcker ner handen och så att Men det här är likadant varje gång. Och då var Arsenal inte mer än 8 man på plan. Och domaren sätter igång matchen, andra halvlek, utan de tre. Och de kommer ju in några, jag säger 10 sekunder senare. Och alla springer ju in på plan. Och då blåser domaren av och ger alla tre varsin varning. Efter det så hade de inga problem med att komma i tid.
Ordning och reda. Ja. Fredrik och jag väntar på intervjuer efteråt. Henri och allihopa kommer upp i res och pratar franskt. Jag väntar på min svensk där. Vi gick ju sändningen när han kom ut.
Ja.
Där programmet var slut.
Ja, men jag vet från landslaget också.
Jag har skällt på Fredrik om det där. Nu i efterhand. Du, vem är den bästa du har spelat med, Lars? Vem är den bästa du har spelat med?
Oj.
Ja, det var du inte beredd på.
Det var jag inte beredd.
Nej.
Ja, kanske...
Du har ju spelat i många lag.
Ja. Ruben Svensson var ju duktig när vi spelade i derby.
Redde Ruben som gick till Göteborgskamraterna sen.
Mm. Också en nära vän. Vi gick samma utbildning så vi bodde ihop. Så det är en nära vän. Mm. Men annars så... Det här var ju på 70-talet, ja, så det var ju så otroligt länge.
Det finns de som var med på den tiden som lyssnade på den här podden, tror mig.
Ja, säkert. Så jag ska nog rabbla upp många. Nej, men i Sandviken så var det flera väldigt bra spelare. Janne Tunnell hette en som var mittback och gick till Gävle. Micke Källström, Kims pappa, och jag spelar tillsammans.
I Sandviken också, ja.
Också i Sandviken. Så, Svante Larsson och jag gick i samma skola och vi spelade förvisso inte i samma lag, men vi var nära vänner. Det är Sebs pappa. Mm. Så det är några stycken som man har spelat. Men jag har inte spelat med de riktigt stora.
Du, vem är den bästa du har spelat emot då? Kanske varit med i någon tv-lagsmatch som
Torbjörn Nilsson var ju fantastiskt duktig när vi mötte Göteborg. Hela Malmö var ju otroligt bra då, med Bergson, Kristersson och Roy Andersson och
Staffan Tapper, Puskas Ljungberg. Jag träffade dem på upptaktsträffen faktiskt i Allsvenskan nu här om veckan.
Så man mötte ju många, många riktigt. Hammarby när vi mötte dem, med Kenta och Matte Werner spelade jag mot. Han var inte så enkel.
Nej, han kommer precis före dig i podden. Jag var på att träffa honom nu.
Ja.
Han säger själv att han är den elakaste Hammarby-spelaren i Allsvenskan genom tiderna. Vi var inne på det lite tidigare, men vem är den bästa ledaren du haft, eller den som betytt mest för dig, eller du kan säga flera? Lars och Kragel var du inne på, men var det någon annan sån där som du har hämtat inspiration och tyckte var väldigt
bra? Ja, jag har hämtat från många, inte minst från de förbundskaptener som jag har jobbat med. Jag menar, Tommy är ju speciell, säger Tommy Söderberg. Lasse Lagerbäck är ju en av mina närmare vänner. Erik likaså. Och Janne, som inte varit så lång tid, men det är fantastiska människor och fantastiska ledare. Det är inte för inte att de har haft förbundskaptens jobb.
Man pratar ju om den svenska ledarmodellen. Det gör man i flera sporter. Kan du beskriva det?
Nej, men jag tror att svensk modell är lite mer åt det ödmjuka hållet, även om det är fel att kalla det ödmjuk, men det är ett mjukare ledarskap, tycker jag, de som jag har verkat med, och den taktik som de har skiljer sig lite, men ändå det finns någon slags svensk modell som grundar sig på att vi måste vara väl organiserade. Och sen kan man balansera kring försvarsspel och anfallsspel, men det tycker jag är den svenska modellen som har varit framgångsrik. Vi har ju haft ett fantastiskt 2000-tal med framgångar. om du jämför med...
Det var en lång ökenvandring där mellan, vad var det 78 till 90, va?
Ja, man kan säga att tidigare så hade vi, om man tittar på början på 50-talet, innan början, 50-talet var ett bra decennium. 60-talet spelade vi ingenting i några slutspel. 70-talet spelade vi i princip alla. Inte EM, men EM hade ju inte börjat riktigt.
74, 78 var det med.
Ja, precis. 80-talet, ingenting. 90-talet, ja, 90, 92, 94. Sen var det lite tapp. Och sen på 2000-talet har vi bara missat två slutspel. Det är fantastiskt.
Mm. Jag tänkte, ja, det är bra.
Ja, det
är bra. Men Island är också bra.
Island är också bra.
Ja, men det går ju.
Kroatien är också bra.
Ja, jag menar det.
Jag menar så men vi tillhör ändå toppen av världen i fotboll, och det ska vi vara stolta för.
Jag tänkte på det här som blev väldigt uppmärksammat internationellt, att Jan Andersson städade omklädningsrummet efter matchen. Mm-hmm. Det är typiskt svenskt.
Ja, jag vet inte om det är typiskt svenskt, men lite så är det. Tommy var ju lika noga han, så att säga. De utmärker sig på det sättet, men vi vill ju att det ska vara rent och snyggt. Jag tror att vi uppfostrade så att vi lämnar inte lokaler hur som helst.
Lasse Richt, vad nu håller på att lämna över, så sagt, det ligger till Stefan Pettersson. Vad ska du fylla din tid med? Du har ju levt med det här med fotbollen och det som det innebär nu i ett kvarts sekel, alltså på allra högsta nivå. Vad hur kommer det se ut nu framöver? Du är ju inte lastgammal.
Nej, det är jag inte, utan jag kommer säkert att hitta på lite. Jag har tagit en utmaning att göra en föreläsning lite om ledarskap. Det ska jag göra om någon månad externt. Jag har gjort det lite inom förbundet.
Vilka ska du prata för då?
Ja, då ska jag prata för 120 Saab-anställda nere i Linköping. Så det är en utmaning. Jag vet inte om jag passar för det eller inte, men jag gillar ju utmaningar, så därför så ska jag göra ett försök. Och sen har jag lite diskussioner med lite vänner på evenemangsida och så vidare. Så, och sen har jag lite kvar på förbundet. Sen har min fru ett företag som jag hjälper henne lite mer med nu.
Vad är inom vilken bransch?
Inom ställbranschen.
Ställbranschen, ja.
Så, ja. Så det tar också sin tid. Man får ta hand lite mer om sina nära och kära. Det är viktigt.
Jag gick det för mig. Hade dina barn någon idrottskarriär att tala om?
Ja. En av dem, den äldsta, Johan, spelade i Åtvidaberg. Johan spelade i Sirius lite. Nu är ju Uppsala och han är domare numera.
Domare? Mm. Ja, du ser. Ja. Mm. Ja. Har du någon devis du lever efter när du sparkar av i täcket på morgonen och tänker, nu ska Lars Richt upp och göra en jättebra dag? Har du någonting du tar fasta på då? Eller är det kaffebryggan, eller vad är det som händer?
Nej, men jag tror man har något inbyggt i sig. Inte så att jag har någon, idag ska bli den bästa dagen i ditt liv, utan försök att göra någonting av dagen som gör dig gladare.
Och hur gör man, vad ska man göra för att bli gladare?
Ja, man ska tänka på sina nära, tror jag. Det är viktigt, och det har ju nog jag varit lite sämre på under åren, beroende på att jag har varit rest mycket och så vidare. Jag tycker fortfarande att jag har tagit hand om dem, men det kan jag göra bättre. Och lev så att du känner att du kan se dig själv i spegeln.
Lars Richt, tack snälla. Det var jättetrevligt. Tack snälla.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebooksidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.